Radio Nacka, tror jag att det är. Vänta, ska vi se här. Ja, alltså igår var jag skulle få en ny dator och koppla in och så här. Och det var därför det har inte fungerat riktigt. Jag vet inte, jag kommer inte ut i sändning som vanligt, men... Oj, oj, oj. Jag tror att jag är ute i sändning nu. Jag ska lyssna här lite. Ett ögonblick ska vi kolla. Som vi är ute i sändning, fantastiskt. Men jag fick koppla om och byta dator här. Oj, vad jobbigt. Är det någonting jag inte tycker om, så jag håller på att få såna överraskningar på morgonen och bygga om och koppla om och sådär. Men jag hade en misstanke, jag gick upp så här vid 6 i morse och så tänkte jag skulle kolla här, för vi hade nämligen hållit på att experimentera. Jag har en idé om att det vore kul att, eftersom nu sändningen ligger ute på internet också, att det är på en internetsida där man kan lyssna direkt på radiolars.com, så jag tänkte att det kanske man skulle ha den där sändningen snurrande i repris, så att den liksom snurrar då ända tills nästa sändning kommer. Det har jag kört lite grann på internet och provat. Det försökte jag få igång, men det verkar inte som det funkar riktigt. Men hur som helst, ja, det här är Radio Nacka. Klockan är 7:12 på morgonen, tror jag. Och och vi har 1,9 grader utanför fönstret. Och det låter mycket bättre nu. Det är fördelen. Nu kör jag på en ny dator här. Och vi har betydligt bättre ljudkvalitet än tidigare. Ja, men det är en fördel. Alltid någon fördel. Mycket bättre ljud. Mycket bättre. Med liksom mera ljust och mera mörkt och lite sådär. En grad i den fönstret och lite dimmigt är det så här. Och det är fördelen med det, att jag kunde dra upp rullgardinen direkt här vid 6 i morse. Och liksom har inte behövt störas av... en sol som tittar in, vilket är trevligt, men den har varit lite jobb ibland. Men de säger här på väderrapporten att det kommer det kanske kommer några enstaka skurar under dagen. Och sen blir det uppsprickande molntäcke och uppåt en 8 grader. Det är ungefär samma väderrapport som igår, det är inte så stor skillnad egentligen. Just nu har vi inga skurar här. Jag tror jag ska öppna lite än. Få in lite av den svala, friska luften. En lätt, fin, liten dimma ligger här i Nacka. Och jag ska se om man ser... Man ser inte Tyresö över Erstaviken. Det är som en fin dimma ligger över Erstaviken, som ett morgondag. Så jag hoppas Tyresö ligger kvar. Så blir det. Upp till 8 grader idag, lite sol kommer titta fram, ungefär samma som igår. Så ligger det till. God morgon, det här är Radio Nacka 99,9, ansvarig utgivare, radioföreningen Nacka. Och idag blir det sista dagen med högläsning i boken av Lars Westman om Exet och Saltsjöbaden. Boken som handlar om Stockholms konstnärerna. Så sen ska vi gå in på nästa bok som blir Stockholms historia under 750 år. Alltså det låter så mycket bättre nu. Det är fantastiskt. Fördel. Och så har jag gått igenom nyhetsskörden här lite den senaste timmen. Och samtidigt som jag höll på att fixa med det tekniska, för jag hade en misstanke att det kanske inte skulle funka. Men då har vi pratat en hel del om elektromagnetisk strålning och de risker som kan finnas med det. Och BBC har en nyhetsstory idag som egentligen kommer från Sverige. Det är forskning vid Linköpings universitet där man har hittat vissa indikationer på att mobiltelefoner kan störa blodceller. Och det är så här att det finns ju svaga elektromagnetiska, ska man kunna säga, elektriska laddningar i vår kropp. Och de är väldigt svaga, väldigt fina och gör så att vi kan fungera. Och det är klart att om man då har de här fina små strålningarna, så säger sunda förnuftet att det kanske inte är så bra att stoppa på en betydligt ofantligt mycket starkare strålning mitt ibland de här svaga, fina magnetfälten och elektriska fälten vi har i kroppen. Och det är väl egentligen det sunda förnuftet som säger att är det så bra det här mobiltelefoner? Det kan ju inte vara nyttigt. Och det är en undersökning här som har hittat någonting som tyder på att jag kan inte gå in på allt det här medicinska, elektroniska, det är lite för krångligt, men man har inte hittat vissa saker som tyder på att det skulle kunna vara farligt. Men som vanligt har man inte lyckats bevisa det än. Det tar ju flera år att göra sånt. Det är väldigt svaga, väldigt fina samband här som kan göra med många saker. Men för den som är intresserad kan man gå till BBC News och läsa om den här undersökningen. Det är alltså svenska vetenskapsmän som har hittat en möjlig indikation på att blodcellerna kan skadas. Och jag säger bara, sunda förnuftet, det är som att röka, blåsa in en massa tjock rök i lungorna. Det är på något sätt, det räcker med sunda förnuftet för att inse att nog kanske inte är så lyckat där mobiltelefonen. Jag misstänker att det blir nästan sån här hälsoproblem. Och igår så berättade jag om, heter hon inte Ulrika Messing, näringsministern. Hon vill att 3G ska byggas ut i hela landet. Jag tycker det är så sjukt. Jag förstår inte det här med de här ministrarna som vill bygga ut det digitala. Det ska vara digital tv, det ska vara digital radio, det ska vara digitala telefoner. Jag undrar liksom, är de medsvepnande och undlig okunskap om att det här med ny teknik, så ball, digitalt ska det vara. Eller någon form av kontrolltänkande att hela landet ska liksom inrutas med digitala signaler. Och det är klart det blir det att när det gäller radio och tv så blir det mera kontroll för myndigheterna när vi går över till digital radio till exempel. Det blir färre fristående stationer. Till exempel den här kommer förmodligen att försvinna. Och det blir färre reklamradiostationer dessutom, och däremot Sveriges Radio får fler kanaler när det gäller digital radio. Och när det gäller digital tv och när det gäller digital telefon så är det lite samma sak, att det blir större och mer kontroll av de stora etablerade, både regering och de stora företagen. Och det blir mindre utrymme för vanligt folk. Och det här är ju såna tekniska grejer, jag kan inte gå in på alla detaljer nu, men jag tror att det är många som inte inser de här tekniska sakerna, och ibland är fascinerade av det utan att veta varför, och ibland är kanske skrämda av det utan att veta varför. Och som jag berättat tidigare, regeringar i många länder har använt rena tekniska anledningar till att försöka kontrollera media och skydd på en det ena än det andra. Ja, igår så hörde jag att i radions gryning på 20-talet så var det till en 3 frekvenser i Amerika de sände på. Och det var någon svensk som hade varit över där och kommit tillbaka och sagt att det är kaos i eten i Amerika. Vi måste ha radiomonopol. Och så hade de förbjudit de privata radiostationer som fanns i Amerika på 20-talet. Och det har liksom alltid varit samma sak. Men hur som helst, det här är Radio Nacka 99,9, klockan 18 minuter över 7. En grad utanför fönstret och lite mulet, lite disigt, och vi kommer få, då kommer solen spricka fram här under dagen och molntäcket kommer lätta, men innan dess kan det bli några enstaka skurar, så varning, varning. chockande när man inte kommer ut i sändning och man inte vet varför så här. Men nu i alla fall är vi ute här. Och det är då man får en sån här gång. Det är när vi inte lyckas komma ut här. Men den stora kadern av ingenjörer och administratörer arbetar då frenetiskt här varje morgon på Radio Nacka. Vi har väl ungefär 700-800 anställda här som arbetar. Vi finns i hemliga bergrum under så här, så att det ska märkas. God morgon, här Radio Nacka. Jag heter Lasse Lundberg. Finns här varje vardag morgon mellan 7-8. Och man kan lyssna på FM 99,9 Nacka eller man kan lyssna på internet på radiolars.com. Och där brukar jag även lägga lite länkar till de saker jag berättar om. Och nu glömde jag, jag lovade att jag skulle lägga en länk till den här debattsidan. Ja, det är debattforum, men det ska jag väl göra senare också. Jag har kollat lite på Aftonbladet här och det är ju aldrig roligt att titta på Aftonbladet, men det var via tips jag fick. Alltså Aftonbladet är en av de uslaste tidningarna vi har nu i det här landet för tillfället. Eller bara jag som har upptäckt det nu. Jag vet inte. Men det finns en ledarsida här, om man kan kalla det för det. Och det är ganska intressant. Jag läser här en debattartikel av Åsa Linderborg som är marxist. Och hon sågar då Per Ahlmark. Men det är ganska intressant. Det är alltså en lång artikel om Per Ahlmark här. På Aftonbladets ledarsida. Men det finns inga argument. Det är liksom bara en ren smutskastning av Per Ahlmark. Men man hittar inga argument, ingen saklig argumentation, inga så här varför han skulle vara så hemskt, utan det är bara liksom en ren smutskastning av Per Ahlmark. Och det säger en hel del om både Aftonbladet och marxister Åsa Linderborg, kanske i första hand, ska jag väl ärlighetens namn säga. Det säger mest om henne. Men nu får man jobb på Aftonbladets ledarsida om man inte kan skriva ledartiklar som inte ens innehåller någon resonemang eller någon logik eller idéer, utan liksom bara ren smutskastning. Det är ganska konstigt egentligen. Och jag vet inte, ja, jag ska inte ens prova att citera, men ja, det är märkligt. Men som sagt, Aftonbladet har ju inte mycket att komma med och tror att vi vet det här i alla fall. Det är väl så här i livet att jag kommer ihåg när vänstern var ny då. Ja, ny var den ju inte, men på mitten av 60-talet i alla fall, då fanns det en hel del tankar och idéer och visioner och de var ganska dumma och galna, men det fanns åtminstone så idéer och tankar och sånt där. Det fanns någonting, nästan visioner om varför det här med vänstern var så bra då. Men idag finns inte det. Idag är de som propagerar för vänstern, de har inga argument längre. De har inte ens dumma idéer. De har liksom inga idéer, utan det är bara negativt. Det är bara sådana här millimetertänkande och det pratas om siffror och kvotering av folk och liksom dela in folk i grupper och sånt där som diktaturledare brukar göra för att kunna kontrollera. Och den argumentation som förs är oftast mer känslomässig. Oftast går det till ungefär som reklamen fungerar, att man först lägger man ut en känsla, berättar en liten story, bonar upp en bild hos lyssnarna och tittaren, och sen så kopplar man det till då en vara, så funkar reklamen. Och så funkar egentligen vänsterretoriken mest idag. Det är liksom att man målar upp någonting negativt, någonting hemskt, någonting fruktansvärt, och så kopplar man det till då antingen ner till Bush eller till USA eller till högern eller sådär. Och då bildas liksom bara en känsla. Det är en känslomässig propaganda som skapar känslor hos folk. Och det blir lite så att alla som förs med av det här, de har åsikter som egentligen är känslor, så de kan inte logiskt eller sakligt motivera någonting längre, utan det bara känns fel, känns rätt då. Som kontrast kan man ju se hur en diktator och miljardär som Fidel Castro, som mördar sitt eget folk och sätter dem i fängelse och låter dem svälta och sådär, han då är liksom lite gullig och lite kramgod. Ja, men det säger ju allt. Och då återigen känslomässig propaganda. Det ruska är att det handlar ibland om, det handlar om mord, det handlar om massmord, det handlar om förtryck, det handlar om yttrandefrihet som är kränkt och det handlar om folk som hålls i fattigdom för att de här ledarna ska vara ännu längre över folket. Det är det hela deras makt går ut på, sitta över folket. Och då är det viktigt att hålla dem i fattigdom. Och ja, så skickar då Sverige pengar till såna här. Det där är totalt helt oförståeligt. En Pierre Schori då, som vill att vi ska skicka pengar till Fidel Castro så han ska få ännu mera miljoner i sina schweiziska bankkonton. Jag menar, det är ju Fidel Castro som bestämmer hur folket på Kuba ska ha det. Det är han som kan göra att de kan få det bättre. Och om han inte gör det, ska man ge honom ännu mer pengar då? Varför skulle han ändra sig då? Liksom, det finns ju ingen som helst logik i det där. Att folket har det fattigt i totalitära stater, det är ju en design, det är ju menat så. Ledan Lenin var en av de som verkligen var föregångarna på det här och designade svält i Ryssland och i Sovjet för att hålla folket nere. Den andra metoden var att skicka ut soldater som sköt ihjäl folk i byarna. De hade till och med kvoter hur många de skulle skjuta ihjäl och fängsla så här. Så det var liksom fängslandet och mördandet av folk och svälten. Det var ett sätt att hålla folk nere och skrämma dem och hålla dem på mattan och liksom få bukt med folket. Och de här socialistiska, kommunistiska planerna, planekonomin, det var ju också ett sätt att bryta ner den ekonomi och den handel som fanns. Så att folk skulle bli beroende av staten istället, och för att det skulle gå sämre dessutom, så att folk hölls nere. Så det verkar som ett stort... det är ett stort spel. Och man undrar ibland hur såna europeiska så kallade intellektuella, varför de spelar med. Är de dumma? Eller har de också några bankkonton i Schweiz där de får lite av pengarna? Eller är de hotade? Vi har ett annat exempel. Hans Blix, eller Hans Blind. Självuppblåst pajas som... bara för ett tag sedan han hade fått... Och hur fick han det? Han fick någon sån här uppdrag att han skulle kolla kärnvapenspridningen i världen. Nyligen. Av svenska regeringen. Och så var han i Iran. Och det här är ingen fara. Det här är ingen fara med Iran. Det är ingen... Och Iran är en av de stater som satsar stort på att utveckla kärnvapen nu. Och vapen i händerna på diktatorer är alltid farligt. Och vapen i demokrati är däremot skydda freden. Och den enkla idén, den finns ju inte heller med i, den idén som jag berättar nu, den är så gott som okänd i Sverige. Och det är inte konstigt att vapen i händerna på en kriminell knarkare är annorlunda än samma vapen i händerna på en polis. Det är liksom inte konstigare. Och när det gäller just Iran så är det ganska allvarliga saker som kan hända här i framtiden om, eller ska säga när, om du får sina vapen i, sina kärnvapen i ordning här. Och då undrar man varför en sån här som Hans Blix liksom spelar med det här. Vad handlar det om egentligen, undrar man. Fast egentligen spelar det en stor roll. Egentligen är det viktiga att rädda världen under ett kärnvapeninferno. Man kan inte undra vad det handlar om egentligen när det gäller en sån som Hans Blix till exempel. Är det idioti eller är för att skydda känsliga svenska affärer? Har vi någon export här? Högteknologi eller någonting i den stilen till Iran vi måste skydda? Eller finns det någon sån här vilja att sätta västvärlden i svang? Men det har ju länge varit många anti-västtyper som då har sett kommunismen och nu islamismen som någon form av sätt att hota västvärlden och stoppa västvärlden. Är det något sånt? Eller är det en sån här personlig avundsjuka mot USA som vi har sett, som jag berört tidigare? För jag menar, antingen så smäller det snart och Tjernobyl blir ju då som en picknick i jämförelse. Eller också så kommer diktaturen i Iran att hota sig till för kanske det som redan har hänt. Har de hotat svenska regering? De har ju haft mördaragenter här och mördat svenska medborgare på svensk mark i svenska hem. Eller är det så att det sitter en del ledande politiker då, som är folkpartister eller socialdemokrater och fyller sina bankkonton i Schweiz med biståndspengar och vad det kan vara. Man undrar ibland. Eller pengar från de här juntorna. För det ska inte vara så himla svårt egentligen att skilja på demokrati och diktatur. Och det ska inte vara så svårt att bestämma sig för vilken sida man vill så stå på. Det är inte heller så svårt att inse att det är en är så enorm fara med när de här diktaturstaterna får sina vapen. Det är precis samma sak som när Hitler rustade upp för andra världskriget. Så att det verkar som historien upprepar sig och ja, på den tiden fanns det också så kallade fredsdemonstranter som inte ville man skulle bråka med Hitler och tyckte han skulle få hålla sig. Varför ska man bråka? Det fanns ute på gatorna i Västeuropa och väst och även i Amerika folk som inte ville man skulle ingripa. Hade de fått som hade velat så hade ju vi talat tyska eller ryska nu. Vi hade inte ens talat så många av oss. Så man undrar ibland, man har följt politik så många år, så undrar man ibland hur det egentligen fungerar. Och jag vill tillbaka till det här att i den politiska debatten idag, det politiska samtalet idag, så har vi inte så mycket logik och så mycket resonemang kring vare sig ideologi eller logik, utan det är mest känslor det handlar om. Det är en form av känslopropaganda som har tagit över makten. Och då är frågan hur man ska svara på det. Ska man gå ut och hålla på och köra liknande känslor kring? Nej, jag vet inte. Jag tycker nog bättre att hålla sig till vanlig enkelt bondförnuft och logik. Det här är Radio Nacka 99,9. Klockan är 7:37. Vi har nu 2 grader utanför fönstret. Det är lite mulet, disigt, och det kommer spricka upp lite enstaka sol. Men också kommer någon enstaka regnskur innan då solen kommer fram igen. Och det kommer bli uppåt en 8 grader under dagen idag. God morgon! Ja, god morgon. Det här är Nacka 99,9. Det är onsdag den 7 april 2004 och vi ska se, jag ska dra upp rullgardinen igen. Jag drog ner den nyss, men ja, varför gjorde jag det? Jag vet inte riktigt. Vi har faktiskt bara det sista avsnittet kvar utav den bok jag håller på att läsa, nämligen Lars Westmans Exit och Saltsjöbaden. Sen går vi in på nästa bok. Och det sista kapitlet, om man ens kan kalla det det, det är en liten promo, en liten uppmaning till kunskap om X1-sällskapet som bildades 1986. Så att det blir det sista jag har att berätta i den här boken om en liten stund. Sista kapitlet i boken handlar alltså om X1-sällskapet och ni vet inte jag riktigt hur mycket av det här som är aktuellt, för att vi ska se när den här boken kom egentligen. 1996 står på första sidan och 1986 så bildades X1-sällskapet i syfte att hålla Sven Erikssons konstnärliga gärning levande och aktuell för samtiden, som det står i boken. Det här innebär att sällskapet arbetar med att sprida kunskap om hans liv och verk genom utställningar, program och olika dokumentationsinsatser. Sedan 1996 finns ett litet X1-museum i anslutning till Botkyrka konsthall i Tumba centrum. Där visas sällskapets samling samt verk som donerats till museet från privatpersoner och institutioner. I museet ordnar sällskapet olika program under året dit medlemmarna inbjuds. På Färg och form ordnas traditionsenligt en afton varje år med föreläsning och förtäring. Mm-hmm. Vidare ordnas även utflykter, resor och utställningar. Sedan 1991 har sällskapet gett ut en årsskrift enligt följande: 1. Att möta X-et av Hans Eklund. 2. X-et går i tryck, Anna Sarling Erling, i samarbete med Länskonstmuseet. Ska sänka diskanten, värst för att krascha här. 3. X-et utan gränser och melodier vid torget. 2 uppsatser, Leif Magnusson. 4. Målarna gänget av Ester Wernlund. 5. X-et Sven Eriksson i Tumba och Stockholm av Hans Eklund i samarbete med Stockholms stadsmuseum. 6. Om X-et i Saltsjöbaden av Lars Westman i samarbete med Karlssons bokförlag. Det är den boken vi har läst här nu. Bli medlem i X1-sällskapet. Och så står att det kostar 100 kronor, men den här boken är från 1996. Ja, det kanske har gått upp nu. Jag kan ge postgjort i alla fall. Om någon är intresserad. Det är en Leif Magnusson som minst då var sekreterare i X1-sällskapet i Tumba. Ja, vill man sätta in pengar på postgirot så kan man gå på och sätta det på 748-17-8. Och då kanske man får, om man skickar dit, så kanske man får någon kommunikation tillbaka också. Hur läget är idag? Vad är det nu? 2004? Postgiro 748-17-8. Ja, och därmed stänger jag boken för Lars Westmans X-et och Saltsjöbaden, som jag läser direkt ur här varje morgon i ett par veckor. Så nu måste jag gå in på min hemsida och berätta att det inte är den den bok vi läser för närvarande, utan det är en ny bok vi ska gå in på imorgon, nämligen Stockholms historia under 750 år. Det är Lars Eriksson, fildoktor i historia. Och vad står det här? Chef för den operativa institutionen vid krigshistoriska avdelningen på Försvarshögskolan i Stockholm. Ska se vad jag måste sätta på mig glasögonen. Så historisk är jag. Tidigare har han varit verksam vid Armémuseum och Krigsarkivet, skrivit en rad böcker med militärhistorisk inriktning, till exempel Svenska frivilliga, Lasse i gatan, Medborgare i vapen. Hans avhandling Borgar och byråkrater, omvandling av Stockholms statsförvaltning, utkom 1988. Lars Erikssons böcker kännetecknas som ett genuint personintresse som uppskattas av såväl läsare som recensenter. Han är född och uppvuxen söder om Söder i Stockholm och kommer att förbli sin hemstad trogen. Oj då kanske han hör det här programmet nu. Så att det här ska bli intressant. En bok om Stockholms historia. Och det är nästan som har lust att bara bläddra redan nu här. Vi ska se här. Personer som köpte tomter vid skepps från Stockholms stad 1629 till 1630. Oj då, blodbadet på Stortorget. Ja, det är inte kul. Jag kommer ihåg när jag var liten och man vallades någon gång av skolan och i Gamla stan, eller man var där och alltså jag aldrig tyckte om Gamla stan. Jag har känt på mig. Jag var liten och gick där. Jag kunde liksom känna den här bloden och döden och eländet där i väggarna. Det var som, jag vet inte om det låg kvar eller svävade den onda anda då fortfarande som jag kunde känna av, eller om det var någonting i väggarna där. Eller också var det bara de historier man hade hört och så var man där. Jag vet inte, men jag kunde liksom känna den där historien där när jag var liten. Så ja, det är intressant. Tunnelbanemysteriet. Oj då. En av många litterära skildringar av en genuin Stockholmsmiljö, pseudonymen Sivar Alruds svit ungdomsböcker om tvillingdäckarna. Jaha, så det är inte bara liksom 1600-talet här, utan vi kommer att gå igenom hela Stockholms historia då. Ganska intressant. Oj. Det är ett kapitel om mig. Nej, men vi är så gammal är man inte riktigt än. Klockan är 7.48. Det här är Radio Nacka 99,9 och vi kommer att få så 8-10 grader idag. Kanske enstaka regnskur och solen kommer att titta fram. Så det blir lite varje. En palett av väder kommer att visa sig. Däremot bara uppåt en 8 grader, det är allt vi får idag. God morgon. Som sitter i bil här och lyssnar på Radio Nacka, men då kan jag berätta om en ny undersökning som Världshälsoorganisationen har kommit ut med, att antalet döda i bilolyckor varje år är 1,2 miljoner vid det här laget. Man kan ju snacka om världshälsorisk. Och man ska inte bara prata döda, det är ju så att många av de som blir skadade får ett livslångt lidande och handikapp. Och det är 50 miljoner. Nej, men läste jag rätt här? Står det? Ja. 50 miljoner blir skadade. Och det är väl då alla skador naturligtvis. Så det här är en riktigt stor miljöfara och ja, det är någonting som är alltså det här är en av de tysta saker som inte pratas så mycket om. Varför det är så vanligt och så odramatiskt utanför de drabbade naturligtvis. För många stories som är många som har dött i Irak varje dag och så vidare. Men det här är någonting som finns så nära oss. Och jag vet när jag var i Amerika så hände det någon gång att en sån här galen bankrånare flydde från polisen och gav sig ut på motorvägarna. Och då började alla tv-bolagen att sända direkt. De var ute med sina helikoptrar och visade i direktsändning hur den här galningen körde. Som en biltjuv genom gatorna och polisen efter. Och det här var så dramatiskt. Jag är en sån här som egentligen inte, eller jag ska säga i vanliga fall, inte gillar sån sensations-tv och billiga tricks och sån här. Utan brukar bara gilla de seriösa, långsiktiga, ideologiska, även politiska frågorna. Men det här var någonting som jag inte kunde låta bli att titta på. Dels därför att det var ju verkligen tv. Det var, man visste inte i vilken sekund som helst kunde någonting hända när man såg den här galningen köra där nere. Det var ju direktsändning och det var ju naturligtvis helt oförutsägbart vad som skulle hända vilken sekund som helst. Men det är också det att det där var någonting i den vardagsmiljö man var ute och åkte i. Det här var i Los Angeles. Jag var ute och, som alla andra, ute varje dag och åkte på vägen i Los Angeles. Och motvägar och gator. Så det här var liksom en sån här fara som fanns där precis där man själv hade varit ute nyss eller kanske skulle ge sig ut. Och det var också det som gjorde det så dramatiskt. Och också det att det är så nära att oskyldiga kunde drabbas i vilken sekund som helst. Och jag känner alltid sån här ilska mot de här vettvillingarna som kunde utsätta vanligt folk för såna här faror. Och det var ju när ilskan grundas i naturligtvis omtanken och medlidande för dem som när som helst och vilken sekund som helst kunde bli påkörda de här vettvillingarna. Om man visste när det skulle hända. Och om det skulle hända. Och det hände då och då. Så att när polisen äntligen fick fast de här galningarna så sa alltid jag jippi! Jag tänkte att det var så bra. Om de kraschade utan att ha skadat någon eller om polisen kunde få dem slänga sig över dem och få fast dem så tyckte jag alltid det var jättebra. Det var så skönt. Ja, det är inte politiskt korrekt naturligtvis. Så får man inte, nej, brottslingar. Alltså vilda djur och brottslingar får man inte skydda sig mot eller tycka illa om här i Sverige. Det är lite som vargdebatten. Att det här med att varg och björn faktiskt kan döda folk. Det får man inte riktigt säga. Att, nej. Folk ska gå oskyddade och helst bli helslitna utan att klaga. Men det är en helt annan story. I Amerika har man också experimenterat mer med automatik som ska innebära att man kör sin lilla bil in på motorvägen och sen så kopplas det in så bara förs man fram med automatik sen med en form av radiostyrning byggt i motorvägen. Så man ska kunna bara sätta sig där och läsa sin tidning eller lyssna på radion. Och det är en intressant lösning som kanske kan minska antalet olyckor. Men som sagt, 1,2 miljoner dödade varje år i trafikolyckor världen över och 50 miljoner skadade. Ganska rejäla siffror. Det här har du Nacka 99,9. Om du vill kan du ringa hit på 08 716 4417. Och vi sänder varje morgon direkt här mellan 7 och 8. Så har vi lite andra direktsändningar också på, ja, det är på torsdagar kan man höra Sture här. Det är imorgon mellan 17 och 18. Och sen har vi en del intressanta upplysningar av böcker. Lars Westmans bok som jag just läste ut, han läser själv ur en annan bok han skrev med, det handlar om lite filmstjärnor som kom till Grand Hotel bland annat i Saltsjöbaden. Så det här är Radio Nacka 99,9. Man kan även höra oss på internet. Man kan gå till radiolars.com. Eller jag ska säga, den här sändningen kan man höra på internet på radiolars.com. Det räknar sänds och jag håller även på att experimentera. Ska se om man kan låta den ligga där som, och liksom repetera sen att till nästa sändning kommer direkt. Vi får se hur det går med det. Jag lovar ingenting. God morgon alla. alla fall. Lite mulet med sol. Jag ser redan hur liksom solen börjar liksom inte bryta igenom, men som ett ljus. Hela den här gråa himlen har nu förljusats och blir ljusare och ljusare. Det liksom blir lite gulare där uppe. Det blir en dag idag också. Det ser man nu. Det blir en dag idag också, kan jag meddela. Så att det är bara att hålla ut. Men håll galoscherna på, för det kan bli regnskur. På nytt att samarbeta med IAEA, International Atomic Energy. Är det Authority eller Agency? Jag inte vet jag, Authority. Nej, jag vet inte. Det här är Radio Nacka 99,9. Han såg ut i radioföreningen Nacka. Och vi hörs igen imorgon 7-8 varje vardag på FM 99,9 eller internet radiolars.com. God morgon.